Hej och välkomna till KDU:s egen podcast Blåhörnet. Jag heter Emil Svensson och kommer vara programledare.
Varför är det så, undrar Kalle 16 år, att man måste vara rädd när man går på stan en kväll? Och varför är det så att ingen bryr sig om de små som får sparkar och slag som ingen ser fastän alla tittar på? Vi borde skipa rättvisa och ställa dem till svars. Vi tror på dig, vi tror du kan, vi tror på människan. Ska det vara så svårt?
Diskutera veckans heta politiska ämnen ur ett kristdemokratiskt perspektiv. Den här veckan har vi med oss Aron Modig och Sara Skyttedal. Välkomna!
Tack så mycket!
Tack! Alltså, Sverige är ett litet land och som svensk behöver man lära av om världen. Så därför tycker jag att det är bra att vi gör den här typen av resor då och då. Nu till USA. Och precis som du säger, Sara, så jag slogs också av hur låg tröskeln var för folk att verkligen engagera sig i valrörelsen. Även om man inte var medlem i ett parti eller så fanns det arbetsuppgifter som man väldigt lätt kunde ta del av och delta i kampanjarbetet.
Precis. Jag observerade också att det är lite roligare med politik där också, om man ska vara helt ärlig. Det var ju, i Sverige så är ju politiker närmast byråkrater med makt, om man ska kolla på karisma, men där är det verkligen show business for ugly people.
Och de är riktiga stjärnor, kandidaterna. Mm. Verkligen. Ja, men ni såg ju ett kampanjmöte med Romney till och med innan jag kom dit, men jag fick ju vara med på valmöte med vicepresidentkandidaten Paul Ryan. Det var ju någon enorm stämning där när han höll sitt tal och gjorde entré från ett privat flygplan faktiskt. Direkt ut på scenen tillsammans med fru och tre barn. Så ja, verkligen annorlunda i Sverige.
Vad fick ni med er i kampanjmetoder? För jag anar att det skiljer sig ganska mycket från när man kampanjar i Sverige och när man kampanjar i USA. Var det något särskilt som ni såg att de gjorde annorlunda?
Ja, alltså vi var ju bland annat med ut och knackade dörr. Någonting som en del partier gör i Sverige, Kristdemokraterna gör, men inte alls i samma omfattning. Och jag tror att nyckeln där till att man gör det så lyckat är att man gör det väldigt enkelt. Man går inte dit och förväntar sig att sitta en halvtimme med varje familj, utan det är ett par korta frågor som vem som helst egentligen kan ställa och förstå. Vilket gör att alla kan vara med i ett sånt system. Så jag tror egentligen det handlar om att göra kampanjmetoderna enklare för att inkludera människor som inte är superinvolverade i politiken och inte kan alla politiska konflikter och valförslag, utan gör det enkelt, och då kan man få en väldigt stor mängd och nå väldigt många med det personliga mötet. Och det är ändå viktigt, för det är mycket viktigare än en sociala medier liksom, att vara ute och faktiskt möta folk och se deras reaktioner.
Ja, men just den personliga kontakten med väljarna är ju någonting de använder väldigt mycket. Så dels genom dörrknackning i det området där vi var, så hade ju uppenbarligen båda, alltså, valarbetare från båda kandidaterna varit åtminstone någon gång innan vi kom dit. Och så dörrknackning, och till det kan man ju lägga då att man ringer ut till folk. Och det fick vi också höra, att många hade liksom fått, det var inte bara ett samtal från varje kampanj, utan det var flera samtal. Och sen slogs det också av den enorma systematiken som man använde i planerandet av kampanjen. Det vill säga att man har full koll på vilka områden man har potential, bland vilka väljargrupper man har stor potential att nå få mycket röster helt enkelt. Och det gör ju att man kan vara mycket mer pricksäker i sitt kampanjande sen. Så där har vi också mycket att lära.
Ja, ni pratade om pricksäkerhet, men nu visade sig Obama vara lite mer pricksäker i att fånga väljare. Mm. Var låg skillnaden mellan Romney och Obama när det gäller väljargrupper?
Ja, så Obama-kampanjen har ju hyllats både 2008 och nu för att vara extremt systematisk, så att det var väl mycket det han vann på. Alltså, när det gäller de politiska skillnaderna så ser jag det som helt enkelt att vi hade en kandidat som ville arbeta för mer av statligt inflytande över människors liv och familjers liv, och det var Obama. Och vi hade en kandidat, Romney då, som ville arbeta för motsatsen, för mindre stat med mer frihet för människor, civilsamhälle och familjer. Och det var ju det som avgjorde mitt och KDU:s, vi KDU-ares val att supporta Romney den här gången. Det tycker jag är den stora skillnaden.
Ja, nej, för Romney-kampanjen i slutändan verkar han haft stora problem, för han vann ju ungefär 70% av de vita väljarna, om jag inte missminner mig. Men bland andra grupper, som bland latinamerikaner och liknande, så fick han väldigt låga procentenheter.
Och bland ungdomar?
Ja, bland ungdomar.
Obama var ju enormt framgångsrik bland ungdomar. Så de tilltalades uppenbarligen av Obamas budskap. Som väl även den här gången, alltså i valet 2008, så var det ju mycket hopp om framtiden och förändring som han körde med. Och det kunde han inte göra på samma sätt den här gången av naturliga skäl, eftersom det inte hade blivit så mycket förändring. Om någon förändring överhuvudtaget. Men det var ändå så att han lyckades tilltala de här grupperna bättre.
Precis. Men jag tror verkligen att det är en utmaning för republikanska partiet att se hur man kan tilltala minoritetsgrupperna i USA. För att det är där det ligger. Och hade bara vita människor fått rösta, så hade republikanerna alltid vunnit. Mm. Men det är någonting man måste anpassa sig. Jag tror verkligen inte att Obamas politik är bäst för invandrargrupper. Och inte i USA liksom. Så att jag tror att man måste bli bättre. Och ett misstag som republikanerna gör, som inte demokraterna gör, är att kalla alla, de kallar ju Hispanics då, alla som kommer från Sydamerika. Men det är en grupp som är väldigt olika från varandra, där man skulle kunna vinna på att faktiskt anpassa sitt budskap. Och vara mer tydlig med vilken skillnad det kan göra i deras liv. Liksom.
Mm. Mm.
Nej, men om man då ser på framtiden nu i USA, vad tror ni att det här kommer få för konsekvenser? Valet av Obama för USA i det korta perspektivet?
Ja, vi får väl se här. Vid årsskiftet så blir det ju ett par skattesänkningar som försvinner. Och det är väl egentligen väldigt oklart hur den amerikanska ekonomin kommer att må.
Mm.
Och det får ju förödande konsekvenser ifall det går helt fel håll. Jag hoppas ju liksom att Obama kommer prestera bättre än vad man hoppas.
Mm.
Liksom. Men jag tycker det ser ganska mörkt ut.
Alltså han har ju enormt stora utmaningar på det ekonomiska området. Och nu blir det ju så att vi har en delad kongress. Där republikanerna har senaten och demokraterna representanthuset. Och det här gör ju att det blir enormt svårt för Obama att få igenom budgeten inför kommande år. Och det är ju på något sätt, så att säga, ett hygienkrav att man får igenom en, som har enorma ekonomiska problem. Och att då inte ens få igenom en budget, så att man inte har någonting att arbeta efter. Det är klart att det, ja, då har man en tuff tid framför sig.
Mm. Sen är det ju såklart oroande vad som händer utvecklingen i övrigt i världspolitiken.
Mm.
För det krävs ett starkt USA för att vi ska ha en positiv utveckling i stora delar av världen. Och ifall det blir en annan utveckling som fortsätter åt fel håll i Ryssland, Kina, Iran, så är inte jag lika säker på att Obama kommer att kliva in i den roll som både USA och världen behöver. Så det oroar mig.
Då går vi över till veckans andra ämne, som är SAS, som i måndags klarade sig undan konkurs med nöd och näppe.
Mm.
Och det är ju inte första gången. Vad var er spontana reaktion i måndags när beskedet kom att de klarade sig den här gången?
Ja, jag var framförallt glad att jag fick bolla mina Eurobonuspoäng. nej, men det är såklart att man ändå gläds åt att det finns ett svenskt flygbolag som kan göra så att Sverige är kopplat till omvärlden på det sättet. Men det är tydligt att SAS hade väldigt stora problem att möta den situation som konkurrenterna har. Liksom. Om man jämför vilka typer av lönnivåer och arbetsrätt som skyddar Ryanair och Norwegian, så är det en enorma skillnad. Det är klart att det är jättesvårt att konkurrera med det. Sen kan man ju ifrågasätta ifall det är jättesunt att man ska kunna sparka någon som har varit sjuk i 3 dagar, som Ryanair kan göra enligt sina avtal. Och man kanske inte tycker att SAS ska behöva gå så långt, men jag tror att det var rimligt att se över de avtal som man hade. Och jag tycker ändå att det var bra att väldigt många delar av både parterna tog ansvar. Liksom. Mm.
SAS ägs till stor del av svenska, norska och danska staten. Tror ni att det kan vara ett av SAS problem?
Absolut, och framförallt, alltså statligt ägande i sig är problematiskt, men när det dessutom är 3 olika stater som sitter på ägandet, så blir det desto mer komplext. Stater med olika styre och olika syn på statligt ägande, på statlig inblandning. Det är klart att det är jätteproblematiskt.
Ja, absolut. Och jag kan väldigt starkt ifrågasätta att Sverige överhuvudtaget ska vara ägare i ett flygbolag. Det kan finnas situationer där det är legitimt med ett statligt ägande, absolut. Men i ett flygbolag och som konkurrerar med andra aktörer som uppenbarligen inte behöver stater eller statligt ägande bakom sig, så kan man absolut ifrågasätta det. Och nu har ju SAS stått med på i alla fall den här regeringens försäljningslista under lång tid, men ingenting har ju hänt i alla fall hittills. Så, och nu höll det ju på att gå väldigt illa.
Ja, men vad tror ni om SAS framtid nu då? Kommer de att klara sig undan den här krisen och börja gå med vinst igen? Eller är de i någon slags ond spiral som de inte kommer klara sig ur?
Så jag tror att det är jättesvårt att säga. För att jag vet inte hur många sparpaket de har haft och genomfört under de senaste åren. Och det har fungerat ett år ungefär, och sen så har det blivit problem igen. Så det är jättesvårt att säga. Nu var det här kanske det mest radikala eller det mest omfattande hittills. Så, och att de har fått igenom så stora lönesänkningar som de än har fått och kommit överens med facken om det. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Men jag tror att det är på tok för tidigt att ropa hej igen.
Precis, det tror jag också. Men jag tror att om de ska klara sig, så var ju det här som krävdes.
Ja.
Och nu här på torsdagen efter så har de ju lanserat 37 nya linjer som ska flyga. Så de går ju ändå på offensiven för att gå framåt.
Mm.
Så jag tror att det kan gå. Och sen så har de ju gjort sig säljbara igen. För det har ju varit ett problem. Att SAS, det är inte någon som kan tänka sig att köpa SAS med de väldigt höga nivåer. När det gäller liksom löner till sin personal i förhållande till andra, så har det inte liksom gått ens det.
Nej. Och nu verkar ju regeringen ha gått lite grann på offensiven också när det gäller att sälja sin andel. Peter Norman, finansmarknadsministern, verkar så att säga det här är högre på prioritetslistan nu än vad det varit tidigare.
Nej, för det kom ju fram uppgifter i förra veckan med om att det var väldigt nära att Lufthansa köpte SAS för ett par år sedan. Tror ni att, kanske inte just de, men tror ni att andra flygbolag är intresserade av att köpa SAS nu? Eller med tanke på krisen i Europa?
Precis.
Och har SAS varit så pass olönsamt?
Ja, alltså Lufthansa har gått till undsättning för flera andra flygbolag. De har köpt upp Austrian och väldigt stora andelar av övriga också. Men de har ju också fått egna problem, så att för dem är det ju inte lika aktuellt att vara så offensiva, men jag tror att om det är någon som köper upp dem, så är det dem.
Ja, det är jättesvårt att säga naturligtvis.
Ja, men då så går vi vidare till programmets sista del, som är veckans topp och flopp. Sara, du har tittat lite närmare på veckans floppar.
Ja, veckans floppar, precis. Nej, men vi har väl alla noterat att Sverigedemokraterna har visat sitt rätta ansikte, som i och för sig kanske inte förvånar så mycket, men det säger en hel del om det partiet, ifall deras ledning kan bete sig så här. Nu kommer de ju gå ut med vilka som ska efterträda, och det får vi se ifall det är några höjdare, men vi kan väl säga att KDU egentligen föredrar helrör före järnrör.
Ja, det är, jag kan till och med tänka mig språkrör för gärna.
Veckans
topp. Ja, men då får väl jag säga Zlatan då, som gjorde 4 mål i landskampen mot England här i förra veckan. Det var ju verkligen en topp.
Ja, tack så mycket. Och så ses vi i nästa avsnitt som kommer om. När vi äntar oss en bar. Att gömma